seger i premiären. Det blev det för HIF. Borta mot Gävle. 3-2 vann HIF med 3 mål. Seger. Ja, det är inte något som har varit självklart de senaste åren för HIF. I studion den här veckan, Erik Persson, Sebastian Rönnström och Mattias Hjelm. Vi ska bryta ner den där matchen. Vad var det som var bra? Vad var det som inte var bra? Vi kan väl säga att det var en del som var kaos i alla fall. Men inte kaos ur HIFs perspektiv, utan med en domare som skapade kaos. Det hände mycket, inte minst i andra halvlek. Damerna har premiär på lördag. HIF möter FC Trollhättan i Division 1-premiären hemma på Olympia. Och HD kommer att direkt sända matchen. Vi ska bjuda er på en Kristoffer Schönbeck-intervju också. Nu har jag pratat mycket inledningsvis. Nu måste ni in.
Och du ska ju prata på lördag också, för det är du som kommenterar matchen mellan HIF och Trollhättan.
Ja, det stämmer.
Bara en sån sak. Det är ju värt liksom
jag sjunger upp
pengen för prenumerationen, känner jag.
Ja, eller hur? Eller hur? Har du sjungit upp någonting, Sebbe?
Jag sjunger väldigt sällan. Erik gick och nynnade lite på Lasse Stefans innan, men jag håller regnar, mig till
väldigt oroväckande. Väldigt oroväckande, ja, Lasse Stefans.
Jag är själv förvånad.
Vi har också pratat upp oss med diverse trafikolyckor som vi har bistått med här. Alltså, tack och lov har ingen annan varit inblandad än oss själva.
Och då kan vi väl bara betona att det inte varit några allvarliga trafikolyckor.
Nej, utan det är vi som har klantat oss. Så att så har vi pratat innan vi drog igång det här. Så att vi är taggade på bollen. Vad säger ni? HIF vann alltså premiären. Jag säger vann alltså, för det har inte varit självklart de senaste åren.
Nej, det får man väl säga är en väldigt bra start givetvis. Komma ifrån med 3 poäng där.
Stark spaning, Sebbe.
Ja, men där var lag under premiäromgången. Trelleborg till exempel förlorade hemma mot Oddevold. Örebro förlorade hemma mot Skövde. Att HIF då åker upp till Gävle som är en ganska lurig match, även om Gävle är ett lag som jag och många andra tror kommer att vara husera i botten. Men att ändå ta en trea där i den första superettan matchen under Klubbars RMP med allt nytt som har hänt i klubben under vintern. Det är klart att det är en smakstart. Det hade kunnat vara fanns så mycket sämre i en första match, så det är, ja, men positivt på många sätt faktiskt.
Vill du lägga till några inledande ord där, Erik, innan vi tar det från början, hur det faktiskt såg ut och som det sen slutade?
Nej, men det var ett tydligt trendbrott senast. HIF vann en premiär var väl mot Norrköping 2019 när Rasmus Jönsson hade lite show då. Att någon match som skulle spelas upp i Sundsvall men som spelades på Studenterna, så det blev 2-2. Det var väl 2021, annars hade det varit väldigt, väldigt tungt i premiärsammanhang för HIF och ja, även hela liksom inledningen av många av de här senaste säsongerna. Det såg man ju när slutsignalen gör, då var det ju en otrolig glädje. Det är sällan man ser sådana glädjescener när det inte handlar om en avgörande match på hösten, om uppflyttning eller serieseger eller liknande. Det var många känslor som kom ut på en och samma gång från Kabashi och Björkfält och Bergman och alla andra när de sprang mot de 400 tillresta HIF-supporterna, som för övrigt också gjorde en bra insats starkt med sån uppslutning där uppe.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag sa ju inför premiären att jag tror starten kommer att bli viktig för HIF, just med tanke på att man har slagit in på en ny väg här. Det gäller att försöka sprida ett lugn runt omkring sig, en tro på projektet. Viktigt givetvis att inte tappa kursen om man skulle få en dålig start och det kommer några förluster här, men att det ändå kan bli lite medvind redan från start, det tror jag kan få den här unga truppen att ja, men lyfta några hack mentalt. Det tror jag är viktigt att ha med sig inför fortsättningen.
Och på sättet som matchen artade sig, det blev ju en väldigt fin inledning. De gick upp i 2-0-ledning ganska tidigt. Jag menar, när de får första straffen, som man ju kan diskutera väldigt länge. Eller det kan man inte kan, för det, ja, den var billig. Bara det att HIF fick med sig en straff som de kanske inte skulle haft. Marginalerna där. Och så ska en HIF-spelare i premiären efter all skit som de har varit med om lägga bollen på straffpunkten. Det är klart att det var väldigt många som såg framför sig att nu bränner de den straffen. Nu blir det en sån här jäkla mardomstart. Istället, Taylor Silverholt bara smack upp i krysset. Det var som om han var med i U21 i finalen 2015. Det var ju den nivån på straffen. Och sen Aqua, jättefint också. Vi har ifrågasatt hans slutprodukt och förmåga att göra ännu fler poäng. Och här, han har ju dock visat gjort några konstmål tidigare, och nu var det ett nytt sånt. De spelade bra i början. Det såg tryckt ut, det såg bra ut. Men det som inte fick hända, det hände tidigt. Baklängesmål i andra halvlek. Och en rejäl press från Gävle i slutet. Där HIF går ner på sexbackslinje sista minuterna. Och där undrar jag, har man tränat på det? För jag menar, trots att man tryckte in alla backar man hade i truppen, så fick Gävle fick ett gyllene nickläge 98 exempelvis. Man tappade ändå bort folk. Antagligen för att det blev för rörigt och att man inte har tränat på det. Det blev otroligt baktungt, och man sa någonstans till Gävle att varsågod, fortsätt anfalla. Vi backar hem och så kan ni tjonga in bollar i straffområdet. Ja, det är inte min cup of tea ur ett spelmässigt perspektiv. Men jag tror att det är klart att det var väldigt viktigt att det gick vägen. För ett 3-3 mål där i slutet, och dessutom efter att ha gått ner på sexbackslinje och när matchbilden såg ut, man gav bort taktpinnen till Gävle ganska lång tid, så att de fick forcera ganska länge faktiskt. Det hade kunnat bli förödande. Nu blev det istället de här glädjescenarna jag pratade om. Så att det tippade till HIFs fördel i vågskålen. Ja, man är inte riktigt van vid att se det, men det gjorde det på många sätt. Från straffar och till hur det såg ut i slutminuterna. Så det var inte bara 3 poäng, inte bara liksom ett 3-2-resultat, utan det fanns många andra faktorer bakom det.
Jag tänker att vi ska prata lite mer om olika delar av det som du nämnde, Erik. Först ska jag bara säga att det är ju faktiskt inte så vanligt att HIF vinner uppe i Gävle. Jag gick tillbaka och tittade på det. Jag skrev också det i en av artiklarna. De vann alltså uppe i Gävle senast 25 augusti 2013 med målskyttarna Arnor Smarason och Imad Khalili. Nu har de i och för sig inte varit i samma serie alla år. De var ifrån varandra mellan 2019 och 2002. Men det är ändå ett antal möten där uppe. Så att vinna i Gävle är ingen självklarhet. Även om Gävle är tippat att åka ur, både av media, av tränare och av er som också är media. I och för sig. Men ändå. Och sen går det inte att komma runt också det häpnadsväckande att först så får Gävles tränare Mikael Bengtsson en varning innan Taylor Silverholt ska slå den där straffen. Sen åker Tim Markström, målvaktstränaren, ut direkt på rött kort. Sen får Mikael Bengtsson senare i matchen ett andra gula kort, åker också ut. Alltså 2 från bänken i ledarstaben i Gävle är så upprörda på domaren att man liksom, hej då från matchen. Och det fanns ju faktiskt, om vi ska vara ärliga, fog för att vara irriterade i Gävles läger. För de hade, man kan säga så här, de hade inte domaren med sig. Det förtar inte HIFs 3 poäng, men ja, den första straffen till exempel, och ett antal andra situationer också.
Ja, men den första straffen är ju, ja, HIF-lägret själva påstår ju att ja, men det är straff, och Aqua sa att han trampar mig på foten eller vad det var. Det ser inte jag överhuvudtaget. Det där är ingen straff. Det tror jag de flesta är överens om. Andra straffen är lite lurigare. Det är ju klart att man kan diskutera huruvida, jag vet, du och jag, Hjelm, hade en diskussion om den straffen igår. Man kan hävda, ja men ska man inte få använda fötterna i straffområdet då, ifall någon stoppar in ett huvud, men den har jag ju mycket lättare att köpa för att det blir en farlig spark och kan ta väldigt illa på Wilhelm Nilsson. Så den där var min spontana känsla när den situationen hände, att ja men det här är en straff. Det första är ingen straff, men den andra är betydligt klurigare och reda ut.
Men jag håller ju med dig där, att det är lättare att tycka att den andra ska vara en straff. Jag är bara så där, nu kommer jag inte ihåg namnet på nummer 6 i Gävle. Det har ni säkert i huvudet här. Men han ska ju rensa undan bollen med foten. Och samtidigt så kastar sig Wilhelm Nilsson in med huvudet. Alltså i princip kan man ju säga att Gävle-spelaren i det läget inte kan göra någonting annat än att låta Nilsson får nicka, annars blir det straff. Alltså det, om reglerna är så är det så, men det är inte helt, ja, jag vet inte.
Lukas Browning Lagerfeldt, ja. Tänkte du på?
Ja, så hette han, ja.
Men jag tycker det är, ja, man kan diskutera de här situationerna och så. Jag tycker, ja, men mina tankar kring detta är väl snarare att du, Andreas Duva Johansson, domaren, återigen visar hur man på bästa möjliga sätt skäl showen. Det är inte första gången han hamnar i den här situationen. Och det borde ju vara lite obehagligt. Kanske nästan lite läskigt för honom. Alltså, visst nu har han varit med om det många gånger. Men han målar in sig i ett hörn. Och det är ju liksom massa situationer. Hit och dit. Nu var det väl liksom. Nu nämner jag en jävla situation också. HF fick också domslut emot sig. Så, men York Rafael, han skulle haft fördel i 97 minuten efter duellen där med Benjamin Öhrn och så vidare. Så speluppfattningen är ju liksom, han visar inte alltid att han har den, Duva Johansson, så kan man säga. Så att det är ingen slump att detta hände.
Nej, om du säger det. Nej, men det är synd. Det blev ju mycket att hålla isär i andra halvlek. Men de redde ut det, HIF.
Ja, och någonstans, det känns som tidigare år, då hade det varit tvärtom. Då hade det varit HIF som hade fått de där straffarna mot sig och tränare utvisade och så. Så att, ja.
Du nämnde Benjamin Öhrn där i slutet. Han går in otroligt, han får ju gult kort där också. Sen fick han ju ont själv i den situationen. Men ibland är han lite oslipad i sin timing. Det är någonting han behöver jobba på. För det där kunde ha gått riktigt illa egentligen,
ja,
i den situationen.
Han sa ju själv när jag var på träningen igår onsdag. När jag frågade också hur det var med knät. Det skulle inte vara någon fara. Då sa han att ja, jag var dum nog att göra detta. Bla, bla, bla. Så han insåg ju sitt misstag och ja. Hans ätrighet och aggressivitet är en fördel på många sätt. Så man ju den här matchen också där han läste spelet, klev fram framför Gävle-spelarna och liksom bröt passningar och kunde starta en kontring. Men ja, blandar och ger lite där. Det finns en ätrighet som jag gillar, men det finns också två sidor av det myntet som du är inne på, Hjelm.
Ja, det är en. I vissa lägen kan det uppstå liksom någon form av säkerhetsrisk när man går så pass bryskt in. Jag tycker han har visat de tendenserna lite tidigare också. Sen så är det ju en liksom spelstil som många gillar, liksom det här hårdföra och lägger ingenting emellan. Och en spelare som är liksom väldigt nyttig att ha för ett lag med den karaktären och inställningen. Men absolut, där finns någonting att slipa på för honom. För det är lite väl opolerat i mellanåt.
Men jag tror att om man summerar alltihopa, det var ju Kleber Sarenpää inne på också i intervjun som jag gjorde med honom efteråt, att det gick från kontroll till icke-kontroll till kontroll och sen till, ja, vad använde han för ord i slutet? Kaos? Ja, det var inte kaos, men det var ett annat ord som symboliserade att nej, det här, så avslutningen var inte den bästa för oss. Men ändå någonstans så tar man sig vidare från matchen med 3 poäng och kan titta på det som inte var bra, göra det bättre. Det är många unga spelare som behöver få den här tiden. Man kan inte bara, för jag frågade dem, jag hade inte med det i artikeln, alltså var det svårt att ge ut instruktioner där när det blev som det blev mot slutet. Men då menar han på då att nja, de här behöver i princip speltid. Det är inget man kan instruera. Det måste man lära sig längs vägen. Och det kan man bara få genom erfarenheten på planen.
Ja, det, men så som matchen artade sig också, det du pratar om. Alltså, nej, men det är ytterligare en påminnelse om vad HIF befinner sig. Och att man är i ett läge där man i en superettan match mot ett ganska mediokert lag egentligen behöver gå ner på en sexbackslinje för att bevaka en ledning när man dessutom haft tvåmålsledning i två olika perioder i matchen. Det säger någonting om var liksom det här laget är, och också att det finns någon form av ödmjukhet inför det. Och sen, vi hade ju en diskussion förra veckan vad det var om det här spela unga spelare versus lite mer erfarna. Jag gillar att man startar med William Westerlund. Nu är ju Simon Bengtsson också ung, så det hade inte varit någon skillnad där om han hade startat. Men man kan slänga in Daniel Bergman i slutet som också är unga. Han testar de här spelarna på stiva linan. Skillnaden mellan Westerlund och Bengtsson är att Bengtsson faktiskt har spelat på elitnivå. Westerlund har gjort ett fåtal inhopp i Superettan förra året och nu kastas han in. Jag gillar det modet från Sarenpää. Och jag tycker det är naturligt, det sa jag förra veckan också, att det är ju den vägen man har valt nu. Till viss del har man varit tvungna att välja det, men kör all in på det. Och då behöver de här spelarna speltid och känna att de konkurrerar på riktigt. Och både Westerlund och Bergman, det är nog en hel del som när säsongen drog igång i januari, de tänkte att i april kommer de vara utlånade till FF. Nu spelar de Superettan fotboll istället och det är nyttigt och det är välkommet och kanske till och med nödvändigt med tanke på vilken slimmad trupp HIF har och vilka vägval de har gjort.
Ja, ser man till de 11 som avslutar matchen så är 8 stycken av de 11 fostrade i egna akademin och det är ytterligare ett liksom tecken på det här vägvalet som HIF har gjort och som jag håller med Erik om att köra all in på detta. Liksom, vik inte av åt något annat håll utan tro på det. Alltså, jag på något sätt känner jag väl kanske att den här matchen speglar lite det som jag kanske ser framför mig av säsongen i stort. Att det kommer att vara upp och ner för de här unga spelarna. Det första halvlek är ju en jättebra halvlek tycker jag. Där HIF är klart bättre och följer planen till punkt och pricka. Och sen så blir det lite hafsigt i andra, eller väldigt hafsigt och det blir tryck mot deras mål och lite kaos så. Längs säsongens gång kommer ju såklart Sarren på att se till så att det är mer struktur på det hela. Men att det kommer att pendla lite upp och ner, det är fullt naturligt och det ska det få lov att göra utan att man för den sakens skull liksom hamnar i ett läge i en bottenstrid där man får slåss för sin överlevnad i slutet av säsongen. Det är inte det jag ser framför mig. Men att det kommer att vara stunder i matcher då det blir som mot Gävle. Att det finns en viss ojämnhet. Och att då kunna ta 3 poäng på sådana dagar också. Det är ett starkt besked.
Om vi tittar på startelvan då, du nämnde slutelvan, men startelvan så var det så, Erik, du nämnde också William Westerlund. Om vi tittar där först, ute på hans position, han sålde sig billigt vid ett av målen, någonting han får titta på några gånger för att göra om och göra bättre nästa gång. Tack och lov för honom så betyder ju inte det att HIF tappade några poäng. Det är en spelare vi kan prata lite mer om. Ett par andra är ju Jon Birkfeldt, Wilhelm Nilsson, som inte var helt synkade vid Gävles andra mål. Såg väl enkelt ut, de kom lite på mellanhand allihopa där kändes det som. Rogne var ju inte med utan på skadelistan. Vad händer när han är tillbaka? Ska han in då? Vad tycker ni om det? Ytterligare en spelare jag skulle vilja nämna i samma andetag här är ju Milan Silva Rasmussen. Ingen av oss här prickade väl in rätt startelva. Jag trodde att både William Westerlund och Kabashi skulle starta. Arian Kabashi som var stark i genrepet. Men Kabashi satt på bänken. Silva Rasmussen fick fortsatt förtroende. Hur skötte han sig? Där har ni några namn utöver de andra.
William Westerlund tycker jag gör en gedigen insats. Ja, man kan absolut peka på vissa situationer. Men Sett till hur oprövad han är, sett till att han egentligen är bäst som mittback, så tycker jag han gör det bra, spelar enkelt och krånglar inte till det. Och det är, dessutom har han ledaregenskap, och det ser man, han tar plats, han eldar igång laget, och komma in som ung oprövad på det sättet med den auktoriteten, den pondusen, det tycker jag är imponerande. Sen om han på sikt ska spela vänsterback i HIF, om vi tittar på dels liksom vilka som är bäst för att ta 3 poäng i enskilda matcher, men också försäljningspotential och så vidare, det vet jag inte. Jag vet inte om jag liksom, jag tänker inte stå här och säga att William Westerlund är den man ska satsa på resten av säsongen som vänsterback, men här och nu tycker jag han gjorde bra och kan vara liksom stolt över sin insats. Milan Silva Rasmussen såg ju så intressant ut i försäsongens första möte med Trelleborg. Han var väldigt involverad. Sen så har det ju faktiskt inte hänt så mycket. Man har testat honom på lite olika positioner. Det har märkt att det är en ung grabb som kommer från en annan nivå. Dels lägre nivå och från ett annat land. Och har, ja men, han har flyttat från Danmark till Sverige. Ja, det kan man tycka att det är väl potato potato. Men han har ändå gjort det. Flyttat från nära och kära och så vidare. Och det i regel så kräver det en viss akklimatiseringsperiod. Med det sagt, så hans timme mot Gävle var ju absolut ett steg framåt, tycker jag. Jag tyckte det var, ja men, intressanta ingredienser. En av de spelarna som dribblade mest i hela premiäromgången i Superettan var väl 9 stycken. Han lyckades med 4. Kan man tycka att han borde lyckats med fler, men det indikerar någonting och påminner också om att det är ju den spelaren han ska vara. För han ska ju vara dribblingsgubben i det här HIF-laget.
Och han verkar också åtnjuta stort förtroende hos Kleber Sarenpää. Oavsett vilka som är med och inte är med, är han hel och frisk, så är Milan Silva Rasmussen med. Så här,
ja, sen tror jag, som du var inne på tidigare, att det kommer att vara en kamp. Han går inte helt säker. Han är inte den första spelaren som Sarenpää ritar upp på laguppställningspappret. Ökar Kabash i sin slagstyrka här och inte åker på skadebakslag och sånt, så kommer han utmana Silva Rasmussen på allvar. Så det, jag ser det som en väldigt jämn kamp, men jag tycker också det är naturligt att man här och nu börjar med Milan Silva Rasmussen. Dels för att Kabashi har haft en stökig tid och är inte i toppform. Ja, det kanske inte Milan Silva Rasmussen heller är, men då finns det lite signalvärde i att starta med Milan Silva Rasmussen, med tanke på att han är nyvärvad. Man vill signalera för honom att vi tror på dig, trots att du har haft några svagare försäsongsmånader. Och sen är han ju lite yngre än Kabashi, försäljningsbar på det sättet. Så det finns ganska många förklaringar till att det var naturligt att han fanns med i en premiärelva. Sen är jag inte säker på att han startar 30 matcher, men det här var ett steg framåt för honom.
Mittbackarna då? Sebbe, ska du ta ordet där?
Det är intressant. Vi har ju haft den här diskussionen gång på gång i podden, och Rogne är ju en ständig följetong, alltså hans fysiska status. Det är ju detta lite jag har varit inne på också, alltså ganska tidigt i år, att det går inte att lita på att Rogne kan spela alla matcher, och mittbackspositionen är så pass viktig att man behöver liksom stadga och kontinuitet där. Och man börjar ju på försäsongen att spela ihop Birkfeldt och Wilhelm Nilsson. Jag tycker det fanns liksom lovande tendenser där. Sen var det ju naturligt att Rogne också fick visa upp sig, såklart. Och att han är bäst i grunden, det är han. Men nu missar han premiären. Ja, kanske tillbaka mot Brage liksom, men det är ju ständigt den här oron. Kan Rogne spela? Kan Rogne inte spela? Och det gör ju det svårt att hitta den kontinuiteten om han ska in och ut ur laget hela tiden. Så jag är kluven vad jag tycker. För alltså, det är klart att jag tycker att Rogne är den bästa av dem, och att det är ett stadigare HIF med Rogne på plan. Men ska du över 30 omgångar spela ihop ett lag med en ramstark defensiv, då blir det svårt om man ska liksom ha en spelare som är in och ut hela tiden. När du då har 2 mittbackar i Birkfeldt och Nilsson, så, ja, Nilsson är väl given oavsett, men i Birkfeldt också, som är en bra superettanback och som jag tror på sikt kan hitta en ganska bra kemi med Nilsson.
Det Han har ju vridit och vänt på resonemang ganska länge nu kring det här, men jag tänker också att man kanske behöver de här tre mittbackarna. Alltså Birkfeldt har inte varit särskilt driftsäker på senare tid heller, och det har varit en del skadeproblem, lite i Varberg, lite i HIF, sett i det liksom mönstret senaste året eller så, så kanske inte han spelar 30 matcher heller. Och ja, då gäller det då att tajma med att när Birkfeldt är borta så får Rogne vara tillbaka. Lyckas man hitta det så är det väl inga större liksom problem egentligen, för jag tänker att de är så pass kompetenta och stabila att de kan alltså visst, det är inte optimalt att byta mittbackspar och så, men om man ska göra det så de här profilerna tror jag klarar av det. De är så pass liksom stabila som individer också, Willem Nilsson, Rogne och Birkfeldt, och har man en tydlighet i sin spelmodell, vilket faktiskt finns nu under Sarampe, då tror jag att det måste nödvändigtvis inte bli någon revolutionär skillnad mellan Birkfeldt och Rogne och vem som spelar, för att de kan komma in och göra jobbet. Det hade varit jobbigare om man hade kanske valt mellan Rogne och Daniel Bergman. Inget ont om Daniel Bergman, men han är oprövad, dessutom på en ny position efter omskolningen från innermittfältare och så vidare, och har andra egenskaper, kanske lite offensiva egenskaper, spelet med boll och så vidare. Men både Birkfeldt och Rogne, det är ju, jag tänker ju på duellstyrkan i första hand. Ledaregenskaperna, styrka i luftrum och så vidare. Det finns en del likheter.
Kan det vara så att du pratade om duvan som hade målat in sig i ett hörn uppe i Gävle?
Ja, domarduvan, ja.
Ja, kan det vara så att Kleber Sarenpää också målat in sig i ett hörn? Och nu tänker ni, vadå? Hur menar han? Nej, men i och med att, nu ska vi se, jag kanske helt ute och snurrar här, men det kan vara kul när jag snurrar också.
Jag gillar när du snurrar.
Ja. Jo, så här att när Kleber Sarenpää då bestämde sig för till slut och att offentliggöra Thomas Rogne som kapten, då signalerar det för mig att när Thomas Rogne kan spela, då spelar Thomas Rogne. Man sätter inte kapten på bänken. Men om då Rogne fortsätter att vara den här berg- och dalbanan på toppen, skadefri och inte på botten kanske, men skadad och utanför laget och så in och ut och så, då blir ju inte den här stabiliteten, även om du tycker att de är kompatibla, de här tre spelarna. Men det blir också knepigt, för om vi då ska tänka oss in i Jon Birkfeldts situation, att jag spelar så länge Thomas Rogne inte är med. För det blir ju nästan konsekvensen av det, tänker jag. Och det är det jag menar. Har Kleber Sarenpää målat in sig i ett hörn att sätta Rogne som kapten?
Jag vet inte. Du säger att man inte kan bänka sin kapten. Det är Djurgården gör det nu. När Magnus Eriksson blev inbytt med typ en kvart kvar i allsvenska premiären, då tog han kaptensbilden från
men
Marcus
Danielsson. Men är inte det konstigt?
Jo, det är det. Samtidigt, jag tänker att jag kan också hänga upp mig på sådana saker, men jag tänker också att det har lite att göra med vad det är för typ av lag. Hade det varit den här situationen i ett lag med väldigt få ledargestalter, vi har ju efterlyst riktiga ledargestalter några år tidigare i HIF. Jag tycker det finns fler nu. Alltså även om de här unga, jag tycker William Westerlund är en ledare. Jag tycker Daniel Bergman är en ledare på sitt sätt. Willem Nilsson är också en ledare. Jon Birkfeldt, Rogne. Det finns säkert någon
men
mer.
Varför hade man inte bara gjort det enkelt för sig att men vi kör Kalle Joelsson som kapten.
Ja,
han
jo, jag fattar vad du menar. Jag bara menar att just det här med vem som är kapten, just nu har HIF en handfull, kanske några till kaptener. Sen Rogne är uttalad och det är han som ska binda den på armen när han väl spelar. Annars har Joelsson det. Ja, jag förstår vad du menar, det gör jag, men det blir inte en lika stor och allvarsam grej med tanke på att de har faktiskt ett gäng spelare som man kan luta sig mot nu. Det hade varit en annan grej om det var för två år sedan och det var den truppen. Då hade jag liksom någonstans reagerat mer kanske. Nu tror jag inte det blir den där big deal på samma sätt. Om ni förstår vad jag menar.
Jajamän. Svaret är därmed Sarenpää har inte målat in sig i ett kaptenshörn här.
Vad tycker du, Sebbe?
Men just kring lagkaptenen, det är klart att det finns ett stort signalvärde i det, och att det är, jag tolkar det precis som Hjelm, att det är liksom en tydlig indikation på att han räknar med Rogne som ett första val. Men samtidigt så finns det ju, andra faktorer som avgör huruvida man ska vara en kapten eller inte, det har ju också mycket att göra med hur man är i gruppen utanför planen. Liksom att du på något sätt ska kunna vara ett språkrör mellan ledarstab och spelartrupp, ett språkrör utåt också mot oss i media. Så kaptensrollen innefattar ju ganska mycket så sett, och i den rollen så är ju Rogne perfekt såklart, men att väl på planen så är det ju som Erik säger, där finns ju flera stycken som kan bära ett ledaransvar. Det hade de ju såklart också kunnat göra utanför planen, men alltså att det finns väl på planen behöver det ju inte betyda så jättemycket egentligen vem det är som har binden, utan den kan många ha så länge man har rätt egenskaper, men att det är en bredare roll än bara att liksom det som händer på planen.
Man signalerar ju också inåt, alltså internt och till Thomas Rogne, att du har mandat i den här gruppen även om du inte kan spela hela tiden. Du är väldigt viktig för oss. Du har varit med om grejer på fotbollsplaner i olika länder som typ ingen annan i det här omklädningsrummet har varit med om. Vi vill nyttja det. Vi vill nyttja dina ledaregenskaper, dina förmågor som människa också, som lagkamrat. Och då signalerar man ju det också. Du är viktig, kom ihåg det. Även om du inte kommer att spela 30 matcher i år, för det tror jag ingen har tänkt. Jag tror inte ens Thomas Rogne själv har liksom legat om nätterna och drömt om det, utan jag tror också han har varit någon form av realist att jag kommer nog inte spela hela tiden. Jag spelar så mycket det bara går, typ så.
Ni har övertygat mig. Bra. Tack för svaren.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Innan vi släpper premiären helt och hållet, vi måste också bara nämna någonting om duon på innermittfältet. Lukas Källnäs och Ervin Gigovic.
Mm. Helt rätt att de startade, fortsätter att vara flitiga, duktiga, intressanta, absolut inte fläckfria, men jag blir mer och mer svag för dem, måste jag säga. Framförallt Källnäs kanske, alltså Gigovic ligger längre fram här nu, men Källnäs nästan, jag ska inte säga att han överraskar, men tycker han har vissa aktioner som är så fruktansvärt fina, alltså tycker han är smart, sättet han navigerar på plan och vilken koll han har på sin omgivning. Han vet vad han ska göra när han får bollen. Första touchen är fin. Jag tycker det finns någonting där. Jag tror många förväntar sig att Ervin Gigovic inte spelar i HIF nästa år om HIF inte går upp till Allsvenskan, för att han är så pass bra, han ligger så pass långt framme. Det snackas lite mer om honom. Källnäs, Det är ju en sån spelare som allsvenska klubbar scoutar redan nu, för så pass intressant igen.
Jag delar det Erik säger rakt av. Jag tycker båda har gjort sig välförtjänta av de här chanserna och ska fortsätta få chanserna. Det är definitivt de här två spelarna som HF ska satsa på. Av flera olika anledningar. Dels är det de två bästa inom intvältarna i truppen. Och även egenskapsmässigt sett till vilken fotboll Sarenpe vill spela. Och kanske framförallt som en långsiktig investering. Nu finns det visserligen det här kruxet med Gigovic kontrakt. Men det är ju trots allt två spelare som går att sälja och som HIF borde sälja i framtiden. Det är, här och nu är det väl de två jag ser som har, liksom, man har störst potential att slussa.
Mellan raderna säger du att HIF ska sälja Gigovic till sommaren då, mitt i säsongen.
Ja, om man inte kommer överens om någon kontraktsförlängning så tycker jag... Ja,
man ska inte ta
ett skambud. Men kommer det ett bra bud på Gigovic? Alltså, nu är det ju det att har han bara ett halvår kvar på kontraktet så blir det ju...
Marknadsvärdet går ner.
Och känner man då att man är i ett läge rent sportsligt där man har ett stort behov av Gigovic, och han då, om man inte får liksom pengar som gör jättestor skillnad, då kanske man kan offra det för att behålla honom året ut. Men skulle man få ett bra bud för ekonomi, alltså HF behöver sälja spelare, man budgeterat med ett underskott på 3,5 miljoner, det är liksom viktigare än om att liksom få ihop den budgeten, är viktigare än om man slutar 11 eller 5.
Ja, men det är viktigt att inte åka ur.
Ja, men alltså det är liksom om man, så länge man inte har liksom chans att gå upp i allsvenskan, så att man,
ja, men om man riskerar att åka ur då?
Då hamnar det i ett annat läge. Då är vi i det läget vi var förra året, där jag också sa att HIF, jag tycker inte om att HIF gör liksom kortsiktiga varvningar och så, men det accepterar jag ju förra sommaren eftersom att det fanns något viktigare på spel.
Nu vill Hjelm prata, Sebbe.
Alltså det känns som att jag har hört det här förut, fast i en annan kontext och med ett annat namn. Det känns som att det här är en argumentation som vi hade för snart ett år sedan angående Kasper Widell. Ska de sälja Kasper Widell eller inte sälja Kasper Widell?
Sen vill jag tillägga bara att alltså Ervin Gigovic är jättebra försäsong och så, men han måste ju visa mer för att det ska komma alltså riktigt intressanta bud också, så att vi behöver inte hypa upp och bli helt febriga här i studion så. Men han har gjort det väldigt bra och klubbar har såklart koll på honom.
Okej, vi släpper premiären nu. Vi måste ha några ord också om det som kommer, för nästa match är mot Brage på tisdag, alltså den klubb som Kleber Sarenpää ju var i flera säsonger. Så han behöver kanske inte lägga supermycket scouting på sitt gamla lag. Det känner han ju utan och innan. Det är väl bara några nya ingredienser som kommer till där.
Ja, och dessutom
där.
Jobbat med Janne Mian, tränaren också. Vann med 1-0 mot Varberg, hemma premiär.
De brukar väl vara ganska starka hemma, men inte fullt lika bra borta.
Ja, lite så. Det är ju en obehaglig match för många att åka upp till
Domnarsvallen.
Ja, tradiga Domnarsvallen.
Men här är ju ett fint läge för HIF. Alltså, man har gått in i säsongen med en stor ovisshet. Man vet inte var de står. Så att man vinner här nu, liksom då har man maximala 6 poäng efter 2 omgångar. Då kunde man ju knappast ha önskat sig en bättre start.
Och då tänker alla att nu går vi upp. I den här staden.
Ja, risken finns väl. Men jag hoppas att alla tar det lite lugnt.
Ja, men några förutsättningar där också, Erik. För du var på träningen på onsdagen. Hur såg det ut där? Vilka var det som var borta? Eller var alla med?
Det var nätverksträff. Det var korv och...
Så alla var med?
I nätverk, ja, det var tipspromenad också. Jag vet inte om det var någon som saknades just i nätverket där, men på planen så räknar jag in alla fåren. Emil Rådahl var med också. Det var ju Henrik Bellman som ju inte kommer hamna i HIF. Han var inte med där. Men annars var väl alla med. Alltså de som startar mot Gävle bara kör lite chillpillar på sin plan allvar, och sen fick de andra slita lite mer, de som inte spelar lika mycket i premiären. Så det var inga, alltså det var väl inget att vad ska man säga, skriva hem om, det var inga alltså big news eller något sånt.
Nej, men då så. Då är vi i land med herrarna så här långt. Men det är någonting annat som är på ingång. Ja, nu sträcker Erik upp fingret och säger nej, herru, det är vi absolut
nej.
Inte.
Nej, jag ville bara liksom säga att jag är redo att på Kristoffer Schönbeck-intervjun. Men då blev det ju inte så himla smooth här, så jag ber om ursäkt. Kör du. Ja. Sen kan du bolla över till mig.
Ja, jag bollar över till, se om vi kan få till en snygg övergång.
Ja, den är förstörd nu.
Men vi ska prata damer. Det är en historisk premiär på gång för damerna i division 1. Det sker hemma på Olympia på lördag mot FC Trollhättan.
Som också är nykomling.
Och jag upprepar, vi på HD sänder alltså...
alla HIFs dammatcher under säsongen i
seriespel.
Precis,
exakt. Så på hd.se kommer ni kunna följa HIFs damers resa i division 1.
I omgång 2 så är det ju derby mot Eskilsminne. Då ska du vara vid kommentatorsmicken igen.
Igen, ja. Jag kommer att ta hand om de 2 första matcherna. Jag ska göra så gott jag bara kan. Men intressant ändå nu att HIF är där man är, och man har faktiskt en rätt stark försäsong bakom sig.
Men måste precis, man säga. Bara en förlust. Så några kryss och så några segrar.
Mot lag på samma nivå i de flesta matcherna.
Vilket då inte till exempel satsande Eskilsminne kan ståta med, om man tittar på resultat och sådär.
Nej, och då kommer vi in på den här diskussionen som vi har haft tidigare, den här podden genom tidigare år, att ja, vad är försäsongsresultat värt och så vidare och så vidare. Men klart att det är positivt, för de har haft några motgångar längs vägen här. Det var några bärande spelare som lämnade redan i höstas. Stefanie Pettersson, som ju skulle stanna, lämnade här för bara några veckor sedan. Hanna Lundell, tilltänkta skyttedrottningen, blev korsbandsskadad och sånt. På så sätt, och så dessutom nykomling, på så sätt tror jag ändå att det är skönt att de har fått den här lilla försäsongsbufferten och känner att det har sett bra ut i stunder prestationsmässigt, och det har också blivit en del meriterande resultat.
Och det finns ju flera spännande spelare. Jag känner ju inte alla. Jag har själv bara den här försäsongen pratat med Cornelia Ramberg, och senast Alma Larsson finns på hd.se. Och det ska bli väldigt spännande att se vad de här unga spelarna faktiskt kan göra. Och Alma Larsson då, som är HIFs första flicklandslagsspelare någonsin, som har spelat två F15, så säger man, konstigt, F15 landskamper för Sverige, och säkert har en alla förutsättningar till en häftig karriär.
Absolut. Alma Larsson är en spelare som nämns i min intervju med Kristoffer Schönbeck då, alltså tränaren Kristoffer Schönbeck, som också har ett övergripande ansvar här, lite paraplyroller sett till F17-verksamheten och så också. En tydlig nyckelfigur i den här satsningen. Vi kan väl kasta oss in i intervjun, tänker jag. Min första fråga var otroligt simpel och banal, men det var den jag
ibland
kom på.
Ibland är de också vägvinnande.
Ja, och den frågan lyder: hur är känslan inför premiären?
Nej, men det är alltid när träningsmatcher kör igång så händer ju något speciellt med en, både i kroppen och i huvudet. Och nu har det varit en lång försäsong med många träningsmatcher, och nu känner man att gött, nu ska det sättas på sin spets. Så det är en god känsla.
Om man kollar på era resultat under försäsongen, det har varit några kryss, det har varit ganska många segrar, det har bara varit en förlust. Mm. Hur sammanfattar du året så här långt när ni har träningsmatchat och testat er fram?
Ja, men det känns som alltid, alla försäsonger är lite speciella och unika. Ser man till resultat så tycker jag det, vi går in inför säsongen med en bra känsla. Vi har visat mot bra division 1 motstånd att vi klara av att tävla, och kommit från med vinst och kommit från med kryss, och sen har prestationen varit lite varierande i dem. Tittar man sen för säsongen i sin helhet, så har den varit i sin helhet bra, kanske gick lite för bra, kanske var känslan i, jag tror vi pratade lite om inom staben därefter, varna med matcherna, att det flöt på väldigt bra, och vilket var kul, men man vet ofta då att det kommer komma kanske lite känningar av sjukdom. Och sen tyvärr blev det ju en extra smäll med Hanna Lundell och korsbandet där. Så det var ju såklart tufft där. Sen så tycker jag att både truppen och vi har kunnat hantera det på ett bra sätt. Och känner nu när vi har gått igenom hela den försäsongen att vi är bra redo för att gå in i en premiär mot Trollhättan. Mm.
Och vad väntar mot just Trollhättan?
Det är ju också ett lag som kommer division 2. Mm. De kom tvåa bakom Elfsborg i sin serie. Gjorde en bra säsong. Fick sin plats ganska sent. Bromölla som gick då ett steg ner till där. Så vi har kunnat se lite på dem och förväntar mig en tuff match. Vi är ett lag som också vill bedriva ganska mycket anfallsspel. Och förhoppningsvis så kan vi straffa dem på deras svagheter och kunna hantera deras styrkor.
Du var ju själv inne på det, Hanna Lundell, en prestigevärvning. Det var hon som, ja, men tanken var väl att hon skulle göra flest mål för er och så går korsbandet sen. Hur ersätter ni henne? Hur ska ni fylla den luckan?
Jag tror man aldrig kan, så här, första tanken var inte att vi ska ersätta Hanna Lundell, för det kommer du inte göra. Vi fick in en forward som i min värld är den bästa forwarden i division 1. Och hennes egenskaper, att hitta dem när du står i slutet av februari och ska gå in i mars, det gör du inte. Så för vår del var det mer att okej, titta in truppen, men också titta utifrån okej, vad kan vi göra utifrån här för att sätta bättre förutsättningar för hela truppen. Det behöver inte vara just det, att sätta hennes egenskaper. Och det andra var ju att se till att vi har bra förutsättning för att F17 också att kunna göra bra saker under hela årets gång där. Och då fick vi hitta lösningen med Kristianstad som känns bra och tryggt för oss. Och tittar man liksom just målskyttet så tror vi kan sprida ut det lite mer där. Alma har ju visat också på försäsongen att hon kan göra mål, det visste
Alma vi Larsson.
Precis, Alma Larsson där. Och hon har visat som ytterforward och centralforward. Så vi känner oss, det är skittråkigt med Hanna, men vi känner oss att vi går in i försäsongen och har en bra förutsättningar för att kunna prestera.
Kommer ni göra med någon på låneavtal här från Kristianstad när ni går in i premiären?
Det kan mycket väl hända.
Men du vill inte avslöja några namn här och nu?
Nej, bara egentligen för vår trupp och deras spelare att det är samma sak där. De får reda på truppen på fredag och truppen startar vad då? Sen är de aktuella och de har varit med två spelare, vi har haft med här mot Rosengård och det var Julia Andersson och Agnes Pilblad och Julia var även med matchen innan då. Så spelare är aktuella för dem och de har kommit in bra i gruppen och gruppen tar dem på ett fantastiskt sätt.
Största utropstecknet under försäsongen? Får gärna namedroppa någon spelare?
Ja, nej men såklart att Alma visste vi, Alma Larsson då visste vilken potential som finns där och hon har haft lång skada, kom tillbaka efter inför sommaren där 2023 från den skadan och hade väl en period där du gått från stehag till komma hit och det var mycket att bara komma in i allt och taktiskt och fysiskt och allt vad det innebär och vi visste om att inför den säsongen att det finns någon, något verkligen att kunna få ut och det tycker man verkligen har sett nu under försäsongen också. Så Alma är verkligen värt att nämna. Sen finns det ju andra spelare som Cornelia Ramberg vid den tidigare, men det är nog ingen överraskning. Sen tycker jag att det finns spelare som alla spelare som kommit in i truppen och gjort det väldigt bra. Jag har nämnt en sån som Molly tidigare, men kan även börja Maja Nilsson som kommer från Eskil som bara tar steg åt rätt håll för varje match hela tiden där, som kommer att göra i min mannen tror jag en jättebra säsong här och ta stora kliv. Så det är ett par alla spelare som kunde faktiskt bidragit på ett väldigt bra sätt. Sen finns det några spelare som kanske varit lite extra.
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då har ni hört Kristoffer Schönbeck, tränare och allt i allo vad det gäller dam- och flickverksamhet i HIF. En sympatisk man med mycket fotbollskunskap och strukturerad. Och följsam. Jag vet inte vilka ord jag ska använda här.
Nej, det blir många ord. Ja. Men ja, han var ju en gång i tiden Höga Boys yngst hallockstränare. Bara en sån sak. Så det är en tränartalang verkligen.
Men det är en väldigt ung ledarstab överlag.
Det har vi skrivit om. Vår kollega Lisa Skeppstedt gjorde ett fantastiskt reportage.
Exakt. Så det är spännande namn även på bänken.
Och han öppnar ju då för att det kommer att vara Kristianstad-spelare som är med även i premiären, värt att hålla koll på hur det samarbetet kommer att se ut under årets gång. Och det blir ju då det hade kanske kommit ändå, men det, som en följd, som en konsekvens av Hanna Lundells tunga skada som han ju också, han himlar inte med det, att det är tungt, att Hanna Lundell inte kommer att spela fotboll i år. Han hyllade ju henne här i intervjun. Men det ska bli intressant att se vilka som glimmar till i det här spännande lagbygget.
Målsättningen det här året för damerna, det är att etablera sig i division 1. Och sen på sikt så vet ni ju att HIF strävar högre upp i systemet hela vägen. Vi får se hur fort det där kommer att gå. Men vad tror ni? Vågar ni tänka någonting inför vad det kan bli av den här säsongen? Det är ju jättesvårt när det är en ny serie, den tuffare serie. HIF är nykomling, men ändå, har ni någon magkänsla kanske man inte ska gå på det här läget, men någon uppfattning?
Jag vågar inte tippa längre, jag har ju blivit attackerad av dig.
Ja, det har
du. Att jag inte var här när jag tippade Sandviken som tvåa i Superettan-tipset vad gäller herrar och sånt. Så att, jag kommer ju såklart inte säga någon siffra nu, för då får jag dig efter mig.
Förmodligen.
Igen. Men Nej, men man måste ju börja rätt, i rätt ände såklart. Ja, men, hålla sig kvar och allt det där.
Jag tvivlar inte överhuvudtaget på. Jag är helt säker på att de kommer att klara sig
kvar. Ja, men det skulle komma till. Alltså, det känns ju som ett så pass stabilt och gediget lagbygge att det kommer att bli en ganska skön säsong. Sen kommer de... det kommer vara en annan typ av säsong än tidigare när allt har gått som på räls och det har varit världens chock om de har förlorat en match. Nu kommer det ju vara något annat och det ska bli intressant att se hur ja, men, de unga spelarna framförallt reagerar på det, för det blir en ny erfarenhet. Men jag tror de är medvetna om det också. Vi har ju tjatat om det när vi har ställt frågor och sen i somras typ. Så att kollar man på klubbarna som är med här så är det ju fler klubbar som har lite liknande satsningar. IFK Göteborg exempelvis och så. Och sen finns det de här lagen som har varit med ganska många år i den här serien, Kan-serien. Och vissa har dessutom spetsat det. Du var inne på Eskilsminne som verkligen spänner bågen och har gått ut och sagt att de siktar uppåt. De ska nå elitettan. Sen har de inte sagt rakt ut att det ska ske i år, men det ska ske snart. Det är en elitettansatsning som de håller på att sy ihop där, så att jag vet inte, jag tror att det blir en stabil säsong. Sen om det blir rent av toppstrid för HIF, det vågar jag inte riktigt säga om, för att jag tycker också det är svårbedömt, va? Jag vet inte vad jag har IFK Örby och Röse Uddevalla exempelvis.
Det jag tycker är lite tråkigt är att det bara är seriesegraren som går upp. Resten av lagen, förutom de som åker ur såklart, stannar ju kvar. Det hade varit kul om det har varit liksom fler platser och slåss om i toppen. För nu tror jag inte det blir som förra året när Malmö FF vann alla matcher och liksom hade avgjort serien efter en tredjedel i princip. Men det kommer nog bli mer av en kamp hela vägen in. Men jag hade gärna sett att man haft ett system där tvåan fått kvala till exempel, så att fler lag haft möjligheten att slås upp i toppen.
Under alla omständigheter så kommer det bli en säsong med väldigt mycket HIF igen, och ännu mer från vårt perspektiv, så vi kommer följa HIFs damer närmare. Och ja, är det någonting annat som ni vill tillägga innan vi stänger HIF-poddbutiken för den här veckan?
Nej, vi cheferna skriver att vi är 4 minuter sena till ett möte, så att jag tänker väl att det är rimligt att stänga butiken här.
Jag säger så här, HIF-podden går alltid före möten.
Det håller jag med om.
Ja. Men om vi ändå inte har något mer att tillägga så kan vi ju ändå sätta punkt för den här veckan. Och så önskar vi er välkomna då till vår sändning på lördag med HIF damer mot FC Trollhättan. Och sen fortsätter vi ju att mata på med artiklar inför mötet mot Brage dessutom på tisdag.
Ja, och se de mera damderbyt då mellan HIF och Eskilsminne den 13 april. Då ska vi också leverera grejer inför den matchen.
Oja. Med de orden så säger vi tack så jättemycket för er uppmärksamhet och önskar er sköna dagar och hoppas på att det kommer lite värme igen. Hej på er!